Tacksägelsedag. Alltså det är ju bara, som jag sa till förut, alltså vi borde ju ha tacksägelsedag varenda dag. För att det är så mycket härligt som händer och sker. Och jag tror att när vi upptäcker just det här med tackandet. Vi vet ju att vi svenskar, vi tackar väldigt mycket. Jag fick en sån här, jag var i Spanien. Och så hade jag pratat lite grann med någon där. Och så, alltså ni svenskar, ni är konstiga. Ni tackar ju för allting. Och jag tänkte, har vi en sån? Tänker de så om oss? Då är det ju fantastiskt. Men jag undrar om det är det. Men vi tackar nog rätt mycket. Och det som är, tänker jag, med tacksamheten, det är att det väcker någonting i oss. Vi får upp våra inre ögon för att se att, ja just det, det här är ju något att vara tacksam för. Ja, men det här. Och så blir det något så här extra. Och den här veckan, jag satt och tänkte på när jag förberedde mig. Vad är jag särskilt tacksam för en sån här vecka? Och det första som jag tänkte på var i onsdags. I Mullsjö där jag jobbar också då, där hade vi sinnesrogudstjänst. Och det är en sån här lugn och skön gudstjänst en onsdag kväll. Och så ber vi ofta att någon kommer och delar någonting. Och den här gången så hade jag frågat en mamma ifrån öppna förskolan. Jag visste att hennes man, för jag hade hört hennes man berätta sin berättelse. Och den var så enorm, ifrån att vara satanist till att bli kristen. Och jag visste att hon hade någonting med detta att göra. Så jag frågade om hon ville dela. Och så kommer Sandra. Men hon berättar inte alls om det. Utan berättar om hur hon själv blir kristen. Inte uppvuxen i någon kristen familj. Längtar efter mening med livet. Börjar att dra sig när hon är 16-17 till okulta saker. Är med medium och med och spår och blir spådd och lever i det. Men det bara drog ner henne i en mörk spiral. Och hon började tappa livsgnistan. Hon tänkte att ta sitt liv och allt detta. Och tänkte, det måste finnas något mer. Och så börjar hon att söka. Går på något möte och så här. Och får lite gudsupplevelse här och där. Men det som gör henne att det blir ett avgörande. Det är att en kvinna i en helt sekulär sammanhang. Hon säger, kommer fram en kvinna till mig. Ganska nervös och orolig. Och kommer. Och så säger hon ett budskap ifrån Herren. Inget märkvärdigt. Men att, alltså jag bara känner att jag måste säga att Gud älskar dig. Gud älskar dig. Och det blir hennes omvändelse. Och där står då Sandra och berättar. Fyrbarns mamma. Hon sa, jag brukar alltid gå i snoriga, skitiga kläder. Och nu får jag stå här och berätta. Och vet du, allihopa fylldes vi av en sån tacksamhet. Tänk vad Gud gör i en människas liv som blir förvandlande. Tacksamheten som föder glädje. En djup glädje. Och sen en annan sak som jag tänkte på som hände i veckan. Det var att en kvinna som heter Ingegärd som gick med i församlingen för bara någon månad sedan. Och hon hade varit med i den här församlingen hur länge som helst. Men blev irriterad och sur och putt. Och så, här, så hon bestämde sig för att gå ur församlingen för några år sedan. Men hon kom ändå någon gång på gudstjänst och så här. Och så kom hon mer. Och så pratade vi lite. Och så säger hon till mig så att ja, men jag skulle nog vilja gå med igen. Och så går hon med. Det är en ljuvlig människa detta. Och så gick hon med. Vi gjorde det bara liksom diskret. Så var hon med. Och sen höra henne på bönesamlingen. Tack gode Gud för att jag har en församling. Tack gode Gud för att jag får vara med här. Tack för mina syskon. Tack för glädjen i dig. Och så efteråt, så efter bönen så säger jag, alltså jag är så lycklig. Nu vet jag var hemma, vart jag hör hemma. Jag behövde den där tiden och inte vara med för att inse vad jag saknade och vad jag behövde. Så Ingegärd, hon är som en solstråle och har gått igenom jättemycket svåra saker. Men ändå det här, jag vet vad jag tillhör, tacksamheten som blir lovsång. Det blir en lovsång inom henne men också inom mig och inom alla andra. Det är häftigt att se när det blir förändringar och tack. tacksägelsen bara får bubbla. Och jag tänker nu då på, nej, nu låter det ju konstigt att jag tar upp det här. Men när Jesus föddes, det är ju inte jul riktigt än. Men när Jesus föddes, vad var det som hände då? Jo, alltså den där hinnan som var mellan himmel och jord, den brast. Och så kom änglarna ner och sjöng lovsång för herdarna på marken. Wow, det är liksom en herre och mästare och frälsare har fötts åt där. Han, en änglakör som sjunger lovsång så det står härliga till. Ära vare Gud i höjden och fred på jorden, sjöng de. Och sen den här texten som Inge läste nu. Om när Jesus går in i Jerusalem. Alltså, Jesus har levt 33 år ungefär på jorden. Första änglakören bara när han föddes. Och vad är det för kör som hördes nu? Alltså, nu är det inte änglarna som sjunger. Han är på väg in i Jerusalem. Han vet vad som ska hända med honom. Men folket som går med honom, som vi hörde ingen läsa, de som går med honom, de sjunger lovsång. De lovar Herren, här är han, ära vare Gud i höjden. Så änglakören blir lärjungakör. Och den kören, den sjunger de för att de har sett alla underverk som Jesus har gjort. Och att han är Messias. Att han är Messias som de har längtat efter. Och det här stannar inte med det. Utan nu har det fortsatt. Det har fortsatt världen över. Lovsången som finns här. Och vi vet ju lärjungarna när de får vara med på första pingsten. Alltså lovsången som blir självklar. För att de har upptäckt det viktigaste utav allt. Och sen när man fortsätter att läsa i apostlagärningarna. Och ser Paulus, hur han, Saul, som verkligen var där för att sätta dit alla kristna. Hur han själv får uppleva Herren. Hur han inte kan vara tyst med det han har sett och hört. Utan han måste vidare. Och när vi sen då läser alla brev i Nya Testamentet. Och vi ser vilken kärlek, vilken lovsång, vilken tacksägelse Paulus skriver till församlingarna. Ta en sån församling som Filipperbrevet eller Filipperna. Alltså när han skriver till dem, då sitter han fängslad. Men han skriver så här: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Glädjens brev, Filipperbrevet. Och vilken kärlek han har, vilken tacksamhet han har, Paulus, för dessa människor. Och det här kanske ni kan utan och innan, men jag tycker det är så häftigt. Och läsa om hur han kom till Filippi. Hur han var ledd av Gud på ett fantastiskt sätt. Och det kan man läsa om i Apostlagärningarna 16. Och jag vill återberätta, för jag tycker att det här är så gott. För han vill verkligen, Apostlagärningarna 16. Och han vill verkligen evangelisera. För han är så tacksam till Gud för vad han har fått till Gud. Och det vill han dela med sig av. Och så går han tillsammans med Silas. Och de går och de vill gå igenom till Asien. Där vill de vara. Men helt plötsligt sätter Gud stopp för dem. Alltså den heliga ande hindrar dem från att gå till Asien. Dit de så gärna vill evangelisera och berätta. Men den heliga ande stoppar. Och sen har de nått Mysien. Och då vill de ge sig till Betanien. Men det tillät inte Jesu ande. Alltså de blir stoppade. Vad konstigt. De har ju glädjen att få dela med sig. Men Gud vet vilken väg som är deras. Precis som han vet vilken väg som är din och min. Och att vi ska få vara inre öppnade ögon för att se hur ska vi gå, vart ska vi gå, hur ska vi få dela. Och sen så får han ju en dröm. Han har en syn och han förstår genast att han ska gå till Makedonien. För han hör en man och ser en man framför sig. Och att han säger, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och nu är det första gången evangeliet kommer till Europa. Och de gör det här. De går dit direkt. Och det tar ju förstås ett tag. Så kommer de till Filippi. Och de kommer till stan. Och i stan, före stan, så finns en stor port. Ofta var det så med stadsportar. Man gick in i stan. Men på den här stadsporten i Filippi så står det förbjudet att införa otillåtna religioner. Hur tänkte de då? Här ska vi ska ju berätta om det viktigaste. Vi har mött Jesus. Vi är kristna. Vi tillhör vägen. Och så möts de utav det. Förbjudet att införa andra religioner. Eller otillåtna religioner. Men de har ju blivit kallade utav Herren. Precis som du och jag får vara kallade på olika sätt. Och de går till ett böneställe. Och där möter de ett gäng kvinnor. Och de här kvinnorna är gudfruktiga. Alltså de har en tro på Gud. Alltså de lever där, de ber till Gud. Men så börjar de med Paulus och Silas berätta om Jesus Kristus. Och tacksägelsen finns i de här människornas liv. Och här är Lydia. Och hon är lydig precis som hon heter. Och hon är så lydig så hon säger, ja, jag vill ta emot. Kom och bo hos mig. Hon döps, hon med hela sin familj. Och det händer någonting. Det är den första som blir troende i Filippi. Så när ni läser Filippebrevet sen, glädjens brev, så kom ihåg Lydia. Hon var den som banade väg för de andra. Hon vågade. En tuff kvinna, förstår man. Och sen händer det lite saker. Det är en man som har en slavflicka som har en spådomsande i sig. Och hon går och ropar efter dem hela tiden. Men de blir så trötta på det. Men de borde ju egentligen tänka att det var bra att hon ropar så här. Men det händer då, det deras, eller hennes rop på det här. Och när hon säger till henne, nej, du får sluta. Så får den här spådomsanden ut ur henne. Och han som ägde slavflickan och hade sin inkomst på det här blir irriterad. Och så blir det upplopp. Och så blir de satta i fängelse. Silas och Paulus, de sitter i fängelse. Och för att de inte ska smita så har de satt dem längst in i fängelset. Och de har satt benen i stock på dem. Och där sitter de. Hur skulle det vara att vara så instängd? Hur skulle det vara att vara så bunden? Hur skulle det vara? Och vad gör de? Ja, det de gör, det är att de sjunger lovsång. Och de ber. Jag undrar om man skulle ha mod till det. Skulle det inte vara lättare istället att säga, Gud, vad håller du på med? Här har du satt mig. Varför sitter jag här? Du, hur kan du göra så här mot mig? Men istället, i det trångmål som de är, så sjunger de lovsång. Och de ber. Och att sjunga lovsång och be. Och lovsång, det behöver inte bara vara en strof eller något sånt där, utan lovsången, det är när det bubblar inifrån och bara kommer. Och kanske inte ens som musik eller sång, utan det bara kommer. Och det som händer, helt plötsligt så blir det som en jordbävning. Och dörrarna öppnas. Det här som de har satt till i lås, det går upp. Och den här fångvaktan blir helt förtvivlad. Är beredd att ta sitt liv. Men Paulus ropar, vi är kvar allihopa. Gör det inte illa. Gör det inte illa. Och vad händer sen då? Jo, fångvaktan, han tar hand om dem. Han gör rent deras sår. Men han frågar, vad ska jag göra för att räddas? Alltså samma sak som, vad ska jag göra för att bli frälst? Så att jag också kan få börja att tacka. Så att jag också kan få ha lovsången i mitt liv. Och då svarar de, tro på Herren Jesus. Så ska du och din familj bli räddad. Alltså rädda, det handlar inte om bara liksom att bli upprättad lite, utan det handlar om att vara helt räddad för evigheten. Och evigheten, den är här och nu, ändå in i himlen. Men det är här och nu. Att få leva med Herren. Alltså, det är så stort att se vad lovsången kan göra, vad det kan bryta. Det här kanske jag har berättat förut. Jag har berättat så mycket saker för er så att ni blir trötta på mig. Men när jag var en sökare och var arg och sur på Gud för att jag inte fattade någonting. Nästan lite grann där och var instängd. Vad är det här? Vad är det som finns? Jag utmanar Gud gång på gång. Jag hade ingen församling, jag hade inga kristna vänner. Men jag utmanar Gud och jag sa, finns du så får du visa dig för mig. Finns du så tala om. Och jag hade funderat väldigt mycket på det här med döden och livet efter döden. Och tänkte, men tror inte jag. För det hade stått en sån här graffiti. Jesus kommer snart. Och det bara skrämde mig. Och det var då som jag utmanade Gud. Var är du Gud? Och jag hade verkligen bett på morgonen och jag bad. Var väldigt tydlig med mina böner och förväntade mig svar. Jag kommer hem. Så i lägenheten så var det ett brevinkast. Och det första man tittade efter på den tiden så var det brev. Och det låg inget brev. Men det låg en liten lapp som ett visitkort. Och jag tänkte, vem har lagt den där? Och så tittade jag på den och så stod det så här. Vad ska du göra för att gå förlorad? Och så stod det med större bokstäver. Ingenting. Och så skulle man vända på lappen. Och så stod det. Vad ska du göra för att räddas? Och så stod det med större bokstäver. Tro på Herren Jesus. Samma dag som jag hade bett. Gud visa dig. Visa. Och det här är ju de orden som fångvaktaren sa. Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Tro på Herren Jesus. Så ska du och din familj bli räddad. Då kommer lovsången. Att veta vad man har i Kristus. Att få leva med Kristus. Ja, det är väl inte alltid en dans på rosor och livet blir inte bara wow så här. Det vet vi. Men vi vet att när vi är nere i dalar och svårigheter, då finns det någon som bär. Någon som bär oss. På fredag ska jag ha en begravning. Och det är så konstigt, det är en granne till mig som har dött som vi har bara hejat på varannan gång. Men dottern som jag inte hade träffat mer än en enda gång kom och frågade om jag kunde ha begravningen. Och tänker jag, hur orkar denna dotter som får begrava sin mamma nu, har begravt sin pappa för 5-6 år sedan, sin svärfar för 2 år sedan, sin make samma månad som svärfar dör. Alla bara dör runt henne. Och hon har sagt, jag vet inte, men jag tror ju lite. Jag har faktiskt varit med på scout här i kyrkan. Jag har faktiskt fått med mig någonting. Och mamman som har en psalmbok som var alldeles söndertrasad ifrån hon var barn. Alltså, hon hade skrivit en poesibok till en vän när hon var 7-8 år. Då hade hon skrivit i poesiboken, tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. En tro. Alltså den här lilla tron som man tror är liten, den bär. Genom svårigheter och elände. Och det fylls av lovsång mitt i det svåra. Mitt i det svåra så får det vara så. Tacksamheten. Det är inte så mycket egentligen för vad Gud gör. Vi får vara med om massor med saker. Utan tacksamheten. Det handlar om att få ha Gud. Att få vara i Gud. Att få ha den tryggheten. Tacksamheten föder glädjen. Och glädjen, den pratar jag om på gemenskapsdagen. Då handlar det inte bara, det handlar om banan. Glädjen. Och då handlar det inte bara om det som sitter där. Utan en djup glädje. som håller när det blåser. En håll som håller när det, ja, när det verkligen blåser runt en. Vi får vara tacksamma för att vi får vara i Gud. Gud i oss. Det är den viktigaste tacksägelsen vi har. Och snart ska vi så fira nattvard. Och tänker, ja, det är en bekräftelse. Som får vara en ny bekräftelse på att jag tar emot dig i mitt liv. Jag lever med dig. Det är i mitt liv. Amen. Tack Jesus för att vi får ha dig. Herre, det är det som är det viktigaste i hela vårt liv. Att det är det som håller oss, Herre. Och att vi ser att det är det som bär oss. I livets glada dagar, i livets svåra dagar. Du finns där, Herre. Du omsluter oss på alla sidor. Du vill våra liv, Herre. Herre, du som såg oss innan vi föddes. Du som ville vårt liv. Herre, låt oss få vara så nära dig som vi bara kan. Tack älskade Herre. Och tack Herre för att vi får börja om på nytt. Gång på gång på gång. Och att idag får det vara en sån stund. Där vi får säga ja till dig på nytt. Och ta emot dig på nytt. För att glädjen ska få bli djup glädje. Som får bli en lovsång till dig. Amen.